Så låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium som vi då hämtar ifrån Markus evangeliets första kapitel, vers 14-20. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade gärna sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra ordning näten i sina båt. Och han kallade på den, och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Förra söndagen så läste vi introduktionen till Markus evangeliet och Mark gick igenom så härligt det som man kan kalla för Jesu CV. Alltså, ni vet, i vår tid när man söker jobb så försöker man göra en sammanfattning för att introducera sig själv. Och vi fick verkligen en introduktion till Jesus. En del av oss jobbar ju med sånt där, att man sitter och läser en del anställningshandlingar och får läsa en del CV. Och man får, människor citerar ju då omdömen om sig själv. Och vi fick läsa ett CV som var ett väldigt fantastiskt CV. Det var en röst från profeterna som sa: nu kommer han som Herren har utlovat. Det var en röst från samtiden, en röst från öknen. En profet som sa: jag har kommit för att bereda vägen. Så, som Gud har utlovat. Och det var folk som sa att de hade hört en röst från himlen. Att Gud själv hade bekräftat den här personen. När man sitter och läser CV och man får höra sådana här fantastiska omdömen om en person, så blir man ju väldigt nyfiken och tänker: yes, det här är personen till tjänsten. Men det är klart, man vill ju inte bara gå på såna här citerade omdömen. Man vill ju träffa personen, eller hur? Man bjuder ju in personen till en anställningsintervju. Och det är vad som händer nu. Att Markus, som har gett oss Jesus CV, låter oss nu få möta personen. Så det är klart att vi undrar, lever han upp till det här? Vem är han? Och det här är ju vad hela evangeliet sen kommer att handla om. Lever Jesus upp till detta CV som han hade fått? Jag vet inte om du har din fantasi och dina känslor med dig. Kommer du ihåg hur det är att vara förälskad? Kanske några av er är förälskade och sitter mitt i själva känslan nu. Då behöver jag inte, försöka påminna er ett dugg. Ni surfar på den känslan just nu. En del av oss andra kanske inte lever just i på höjden av en förälskelse. Men vi kanske minns. Hur är det att bli förälskad? Vad är det som sker? Och det som sker vid en förälskelse, det är väl att man upptäcker en annan person. I myllret av alla människor så är det plötsligt en person som träder fram. Och plötsligt så träder de andra i bakgrunden. Och man själv, om ens känsla är besvarad, så blir man ju själv en person som blir sett. Och detta är ju en del av euforin i en förälskelse. Att en person träder fram ur myllret av andra människor. Och så dras man själv fram och blir bekräftad och hamnar på något sätt mitt i någon sorts strålkastarljus. Det är väl det som är en del i detta att bli förälskad. Så fort den personen kommer in i rummet så avstannar allting annat. Man är så djupt medveten om den personens existens. Om man inser att det står väldigt mycket på spel nu. Om det här fortsätter så kommer det att påverka hela mitt liv. Ja, det är klart, allt kommer inte förändras. Jag kommer fortfarande att sova och äta och göra en massa saker. Men på ett annat plan kommer ju allt att bli förändrat av den här personen. Ifall det här nu fortsätter. Vi kommer i den här texten att möta några människor som blev sedda. Och som blev dragna upp på scenen på det sättet. Hamnade i strålkastarljuset. Och som hamnade i en situation där de insåg att från den här punkten ställs allt på sin spets. Allt, om det här går vidare, kommer att förändras utifrån den här personen. Och så har det fortsatt. Varje dag, världen över, så är det människor som blir sedda av Jesus. Och som ställs i den här situationen och som inser att från den här punkten kommer allt att förändras. Jag kommer fortfarande sova och äta och arbeta och göra allt det som man som människa gör. Men på ett annat plan. Här är en absolut punkt. Det förändras. Därför att han såg mig. Och han sa någonting till mig. När jag ska gå igenom den här texten så vill jag att du ska ha det här med dig. Och det har varit bön. Att ganska många av oss, den här gudstjänsten, ska få erfara det. Att det är någon som ser oss. Och som säger någonting till oss. Och som kallar oss så att vi förstår att från den här punkten så kommer det bli annorlunda. Ja, jag kommer sova, jag kommer äta, jag kommer arbeta. Men på ett annat plan så kommer det att bli annorlunda. Därför att det är någon som har sett dig och som talar till dig. Jag ska tala om den här texten utifrån tre väldigt enkla frågor. Vem, hur, vad? Hur enkelt som helst. Vem, hur, vad? Vem är det som kallar dig? Vem är det som ser dig? När Markus ska introducera personen vars CV han först har presenterat för oss, så säger han bara kort, väldigt sammanfattande, att Jesus började förkunna och han sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Vad säger det oss om honom som kallar dig? Och det här är enormt stora ord. Tiden är inne. Här klingar hela det gamla testamentliga sammanhanget med. Allt det som Gud genom årtusenden har förberett och planerat och påbörjat får nu sin fullbordan. Hela historien strålar samman i den här gestalten. Han säger nu. Nu är tiden inne. Nu kommer det som generationer har längtat efter. Som profeter har förutsagt. Som Gud har lovat. Nu blir det som en brännpunkt. Tiden är inne. Det som generationer i Israel har funderat över. När föds han? När kommer han? När kommer Gud att gripa in? När vänder historien? Och Jesus säger nu. Tiden är inne. Klockan har tickat fram till den absoluta punkt. Då det avgörande börjar ske. Hela historien strålar samman i den här gestalten. För det andra han säger. Strunta i det. För det andra han säger. Han. Att Guds rike är nära. Det här innebär. Att han kommer med framtiden till oss. Guds rike är nära. Det kommer inte att bryta in på i ett nu, i ett ögonblick. Guds rike är nära. Vändpunkten har kommit. Nu är det avgörande slaget. Det står nu. Guds rike är nära. Och hela framtiden kommer att kopplas till honom. Därför att han är kungen i Guds rike. Han är själva uttrycket för rike. Det är han som samlar ett folk till sitt rike. Han är den som kommer med framtiden. Och han talar med en sällsynt auktoritet. Han ställer sig i folkets mitt och säger: omvänd er och tro på budskapet. som om han själv inte behövde göra det. Men han kan säga med makt, med auktoritet till alla oss andra: omvänd er, du är på fel väg. Och tro på budskapet. Så när Markus ska presentera personen vars CV vi först fick, så skruvar han upp bilden ytterligare. Personen är med Johannes ord i baseboken Alfa och Omega. Han som sammanfattar allting. Han som är början och som är slutet. Han som hela historien handlar om och som hela framtiden ytterst sett kommer att handla om. Jesus från Nazaret. Nu kan ju vi satt om med frågor vid CV:t. Kan den här personen verkligen leva upp till det CV:t? Vi kan ju ännu mer ställa frågan: kan han leva upp till det här? Och hur ska jag kunna veta om det här verkligen är sant? Ja, det kommer Markus att använda många kapitel för att visa oss. Om du är med här och fortsätter att lyssna till Markus evangeliet, så kan du få märka hur ett förtroende för den här gestalten kan växa fram. Därför att det finns täckning i de här orden. Det finns täckning för att beskriva honom på det här sättet. För det andra, hur kallar han dig? Markus började med att beskriva det här allmänna, att Jesus predikade Guds rike. Och sen får vi den här fascinerande texten om hur Jesus går på stranden och kallar lärjungarna. Petrus och Andreas, Jakob och Johannes. Det här är en väldigt älskad text. Om man har funnits med i ett kyrkligt sammanhang, växt upp i söndagsskola och församling, så har man hört massor med återgivningar av den här berättelsen. Då har man hört många predikningar. Predikningar som egentligen, om ni frågar mig, ger ett lite bizarrt intryck. Alltså, det intryck som ofta ges, det är att när Jesus kallar en människa, så är det mot allt förnuft. Så är det ren total dårskap. Därför att ofta så återger vi själva händelseförloppet så här. Det är fyra fiskare. Petrus och Andreas, Jakob och Johannes. Har hållit på med sitt arbete med fiske. De håller på nu med näten och med båten. Flanerar en del folk på stranden. Det gör ju så på strandpromenader. Det är mysigt att gå där. Och de ser att det kommer en man där borta. De vet ingenting om honom, känner inte honom. Så de bryr sig inte. Men när han kommer nära, så uppstår någon sorts magnetisk kraft, så uppstår någon sorts hypnotisk effekt, så de gradvis släpper det de har för händerna. Och när han är mitt för dem, så kommer en djup stämma som säger: följ mig. Och som i trans släpper de allting och följer. Jag parodierar ju lite, men ofta så återges det på det här sättet. Jag minns att jag som ganska liten, när jag lyssnade till det här, tänkte: så gör ingen människa. Det är ju helt vansinnigt. Ingen lämnar allt för en okänd person som säger: följ mig. Varför skulle man göra det? Det är psykologiskt fullständigt osannolikt. Och om någon skulle göra det, så ska man ju varna för det beteendet. Det är ju vansinnigt, det är att slösa bort sitt liv. Så billigt kan man ju inte tänka om mänsklig existens. Att någon kommer och säger: följ mig. Ja, visst. Så det här är med att skapa bilden av att bekänna Jesus och följa honom. Det är ren dårskap. Kanske några av er såg på Doobidoo i fredags. Då var där en programledare, Doreen Monson, var med och sjöng och lekte i Doobidoo. För ett par år sedan hade hon en egen tv-show. Och jag minns ett avsnitt, då hade hon bjudit in en hypnotisör till sin show. Och hon gick med på att låta honom hypnotisera henne. Så han väldigt snabbt försänkte henne till ett annat sorts mentalt tillstånd. Så han hade kontroll över henne. Så som de som behärskar hypnos kan göra. Och så planterade han ordet korv i hennes medvetande. Alltså som i falukorv, korv. Och sen höll han upp bilder av apor. Så han tog upp en stor fotografi av en apa och sa: Doreen, vad ser du på bilden? Och hon svarade: en korv. I livesänd tv satt hon och tittade på en bild av en apa och sa att det var en korv. Och sen visade hon upp en ny bild på en liten apa. Vad är det här? Ja, det är en liten korv. Och sen en bild på en jättegorilla. Vad är det här? Är det en stor korv? Han hade tagit kontroll över hennes medvetande. Var det det som hände? Var Jesus en hypnotisör? Så när han gick där på stranden kunde manipulera med människors medvetande. Och få dem att säga korv fast det är en apa. Alltså få dem att lämna allting fast de egentligen inte hade en aning om vad det handlade om. Nej, absolut inte. Här måste man läsa ordentligt. Märkte ni hur texten började? När Johannes hade blivit fängslad, då kom Jesus. Och det är där som Markus börjar sin berättelse, efter det att Johannes döparen har blivit fängslad. Men vad hade hänt däremellan? Ja, då får man läsa ett annat evangelium för att förstå det. I Johannes evangeliet får vi en väldigt viktig bild. Någonting hade hänt tidigare. Petrus och Andreas var lärjungar till Johannes döparen. Och då berättar Johannes i sitt evangelium i kapitel 1 från den 35:e versen att Johannes döparen säger till Andreas och till en annan lärjunge som antagligen är Johannes själv: det är honom ni ska följa. Och då börjar de följa efter Jesus. Och då står det att Jesus vände sig om och frågade dem: vad vill ni? Och de frågar lite tafatt: rabbi, var bor du? Och han svarar: följ med och se. Och de gick hem till honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Det här är första gången som de möter Jesus. Och de blir eld och lågor. Och sen berättar texten hur Andreas bjuder med sig Petrus: vi har träffat Messias, du måste hänga med och se. Och Jesus träffar Filippos och Filippos träffar Nathanael och säger: häng med och se, häng med och se. Och det går en tid när de lär känna Jesus, när de lyssnar till Jesus, när de förstår någonting av vem han är. Det som vi läser om här, kallelsen vid stranden, var inte deras första möte med Jesus. Var inte när de blev hans lärjungar. Det vore vansinne. De kände honom sedan tidigare. De hade kommit till tro på honom. Så han utmanar dem ju inte omvänt och tro, eller hur? För det gör de redan. Det här var deras kallelse till ledarskap. Så ville att de skulle bli hans närmsta medarbetare. Och vara med i uppdraget att sprida evangeliet. Det här är jätteviktigt. Om du vill bli en kristen så behöver du inte fatta ett vansinnigt beslut utan ha någon kunskap om vad det handlar om. Häng med hem till Jesus, se var han bor, se vad han står för, undersök vem han är, ta ställning. Sen kommer det förr eller senare en riktig utmaning. Följ mig. Men då vet man vem han är. Då har man någonting att ta ställning till. Jesus psykar inte folk. Han försätter inte folk i hypnos. Han ger människor tid att upptäcka vem man är. Och sen kan man ta ställning. Vad är det han säger till dem där på stranden? Och det blir min tredje punkt. Vad är det Jesus kallar dig till? Vad kallar han dig till? Jesus säger tre saker till lärjungarna som ju då vet någonting om vem han är och som han nu utmanar att bryta upp och följa honom. Han säger för det första: kom och följ mig. Det här är kristen tro i sin essens. Det handlar om att leva tillsammans med Jesus. Att höra ihop med Jesus, att vandra med honom. inte bara fysiskt på vägarna i Galileen. Det gjorde ju några av hans lärjungar. Andra blev ju kallade att följa honom utan att just ha ledarskapsuppdraget som de här hade. Tänk på några av Jesu bästa vänner, Marta, Maria och Lazarus. De bodde kvar i Betania. De bröt ju inte upp för att vandra just fysiskt på vägarna i Galileen. De skulle ju följa honom i sin hemby där de levde. Så kan Paulus längre fram säga att jag erkänner att jag följer vägen. Och det var ett uttryck för att vandra med Jesus. Men det betyder ju inte fysiskt vandra vägarna i Galileen. Utan det handlar ju om att sitt liv tillsammans med Jesus på det sätt som Jesus vill. Och det är vad Jesus kallar oss till idag. Kom och följ mig. Är han, jag ska göra någonting med er. Den som börjar vandra med Jesus kommer att förändras, kommer att påverkas. Jesus har någonting han vill med våra liv. Han vill göra någonting. Jag ska göra er. Så tänk inte så att Jesus ska vara din betjänt. Ja, han kommer att betjäna dig på många sätt. Sån är han. Full av barmhärtighet och nåd. Full av hjälp till oss. Men ytterst sett så är det ju inte han som ska vara vår tjänare så att vi får våra önskningar uppfyllda. Det är ytterst sett det andra. Han vill göra något genomgående med oss. Att förändra oss. Jag ska göra er till någonting som ni inte är nu. Och vi kallar det att komma in i en spännande process av förvandling, av förändring. Och det han säger till männen vid stranden, det är att jag ska göra er till människofiskare. Det här var ju förstås en direkt anknytning till det de höll på med. Näten och båtarna, de var fiskare. Nu skulle de få en ny sorts uppdrag att fiska människor, fånga människor. I bakgrunden finns här bilder i Gamla testamentet av kaosvattnet. Och av Gud som räddar fiskar ur det kaosvattnet. Alltså, de ska få vara en del av Guds räddningsprojekt i världen. Att rädda människor ur mörker och dom. Alla vi som vandrar med Jesus har den kallelsen. Det behöver inte innebära att man just får den sortens ledaruppgift som Petrus och Johannes. De hade ett speciellt uppdrag. Men alla har vi uppdrag att finnas med i den stora räddningsmission som Gud har på gång. Vi ska vara människofiskare. Och i det uppdraget så behövs alla. Så behövs alla gåvor, alla olika utrustningar som vi har. Vi får sätta det i Herrens tjänst. Han kallar dig och mig att följa honom. Och han vill göra oss till människofiskare, att vi är med i det stora gudsrikesprojektet att rädda människor ur mörker och från dom. För männen vid stranden så innebar det ett väldigt tydligt uppbrott. Verkar som de har lite olika social bakgrund. Om vi tittar i texten så står det att Petrus och Andreas, de höll på med sina kastnät. De verkar inte ha någon båt, de har nät. Ganska enkla nät som man kastade ut i vattnet och drog in och försökte fånga fisk. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, de verkar lite bättre ställt ekonomiskt och socialt. De har en båt och där finns det anställt folk. Zebedaios och hans folk. Oavsett ens utgångspunkt så kallas man till ett uppbrott. Petrus och Andreas lämnar näten. Jakob och Johannes lämnar båten, sin far Zebedaios och tjänstefolket. Man kallas till ett uppbrott för att börja vandra med Jesus. Jag är mycket förtjust i Nils Ferlins dikter. Väldigt mycket av hans diktning tvivel och oro ställer frågan om finns det en mening. Men i den allra första diktsamlingen så skriver Nils Ferlén en dikt som om han har mött Jesu ögonkast. Som om han en gång har hört Jesu kallelse. Senare i hans diktning så uttrycks det mer i form av tvivel och frågor. Jag vill ställa den här frågan till dig som Nils Ferlén ställer i dikten som heter Kan du höra honom komma? Kan du höra honom komma? Ej i buller och gny, ej i tordönets sprakande dunder. Nej, han vandrar i sin örtagård som himmelens sky i morgonens solstänkta lunder. Kan du höra honom komma? Att han kommer som en psalm, så djup och så drömmande stilla. Han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm, och han vill dig inte alls något illa. Ty han talar ej latin, som den grå teologin, vilken halkat på sin egen halhetshalka. Men han talar som en ton ur en mjuk violin, och han talar så som aftonens svalka. Kan du höra honom komma till dig? Långt innan Nils Ferlén så levde en man som hette Augustinus. Han var född i Nordafrika, i Kartago. Han hade en kristen mamma. Hans pappa var inte kristen. När han växte upp så tog han gradvis avstånd från sin mammas tro. Han lämnade den kristna tron. Han flyttade från Kartago till Rom och gjorde en superkarriär. Han flyttade från Rom till Milano, som var det hetaste stället, inte temperaturmässigt men trendmässigt att bo på, därför att den kungliga familjen bodde där. Och han blev en av de mest betydande retorikerna i sin tid. Han gav sig hän åt utsvävningar och njutning och nöjd. Men upplevde en allt större tomhet i sitt liv. Sommaren 386 blev han en kristen. Då hörde han Jesus tala till honom. Han mötte Jesu blick. Och när han berättar om det i sin bok Bekännelser så skriver han så här. För sent har jag älskat dig, o eviga och ständigt nya skönhet. För sent har jag älskat dig. Du var inom mig, men jag var utanför. Och det var där som jag sökte dig. I min kärlekslöshet lät jag mig absorberas av de vackra saker som du hade skapat. Du var med mig, men jag var inte med dig. De skapade tingen höll mig borta från dig, och ändå, om det inte hade varit i dig, skulle de inte alls ha funnits. Du kallade, du ropade och du bröt igenom min dövhet. Du blixtrade, du sken och du skingrade min blindhet. Du andades din väldoft på mig. Jag drog andan. Och nu flämtar jag för dig. Jag har smakat dig och nu hungrar och törstar jag efter mer. Du rörde vid mig och jag brann för din fred. För sent har jag älskat dig. För sent har jag älskat dig, säger Augustinus. Och han ångrar förstås att han inte tidigt i sitt liv valde att följa Herren. Och samtidigt, när han väl har mött Herrens blick och mött Herrens ord och sagt ja till hans kallelse, så är hela hans liv uppfyllt av vem Jesus är. Hur tänker du om ditt liv? Jesus är här och säger till var och en av oss: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Herre, tack för att du ser oss och möter oss med din blick. Tack för att du talar till oss och kallar oss med ljuvliga ord. Att vi får följa dig, att vi får höra ihop med dig. Herre, vi har som Augustinus så ofta i våra liv irrat omkring och satt vår kärlek till någonting annat. Och vi kan, som Augustinus säger, för sent har vi älskat dig. Och samtidigt, Herre, du har kallat oss till dig och vi har anat din ljuvlighet. Och idag vill vi ta steg mot dig igen och säga, Herre, vi vill följa dig. Och vi vill att du ska utföra ditt verk i våra liv. Amen.